Hej läckra, hej läckerbitar, så skulle jag börja. Alltid kul. Hörrni, det här är ett sånt där expressavsnitt, Mattis.
Det
gillar vi verkligen.
Ja.
Det här är inte, alltså det här är till och med Leif Nixons expressavsnitt.
Jaha, det är som nu.
Ja, precis, till slut skulle jag vilja säga. Eller jag vet inte, till slut. Men alltså, det, på något vis är det speciellt för Leif. Så, jag ser honom ofta på Discorden. Då känns det som att han har varit GTA länge. Att han liksom, han är en del. Så det, på något vis är det så här, det är som att göra, det är som att göra ett expressavsnitt för en kompis. Lite grann. Det är jättehärligt. Jag tror han hänger på Twitter en del, så blir det som att se honom där.
Men jag tror eventuellt att han har väntat länge, stackars Leif. Men det är ju härligt då att han får ett slut.
Ja, nej, men jag tycker det är jättekul. Han är då som sagt patron på Gustav II Adolfs livvaktsstyrkenivå, har varit det i min 6 månader och därför får han bestämma helt och hållet. Helt och hållet. Så, den här underbara Västmanlandssonen har ju då valt att det ska handla om Engelbrekt Engelbrektsson, för vad annars?
Det är oväntat ohipster, skulle jag säga. Men
oväntat ohipster tycker jag också. Men, eller kanske så här, det är hipsterigt för att vi är vuxna. För att, ja, jag har kommit till. Ja. Hur som helst. Leif säger så här: det vore skoj om avsnittet kunde släppas på årsdagen av någon av livgrenadjärernas segrar. Och i så fall vill jag gärna ha en shoutout till alla livgrenadjärer. Så det här är en shoutout till alla livgrenadjärer. Jag kan absolut inte lova att det här kommer på något släppdatum. Men det är det i varje fall. Ja. Underbara. Ja. Dessutom vill jag att vi en gång för alla slår fast att Engelbrekt föddes i byn Ingolsbenning i Norberg, oavsett vad moderna historiker påpekar.
Ja, så att vi ska ha 1800-tals köret här liksom.
Absolut, ja, absolut.
Bra.
Och det här är nu från och med nu KPs officiella hållning i den här mycket omtvistade frågan om var Engelbrekt Engelbrektsson föddes, helt enkelt. Ja, har du något tillägg på det här, Mattis?
Nej, jag tänkte att det skulle bli intressant att höra. När jag var liten så brukade min pappa läsa barnens svenska historia för mig. Mm. Och den var liksom alltid sån där att den var på folkets sida på något sätt då. Och att den hyllade alltid olika upprorsmakare. Jag var ju liksom psykopat redan då. Så jag hejade ju alltid på kungarna och tyckte att liksom alla Engelbrektar och sånt där var jobbiga.
Jag är helt på din sida. Ja. The Empire är ju så jäkla mycket ballare än The Rebellion. I alla lägen. Alltid. Ja, hur som helst, Engelbrekt Engelbrektsson. Ja. Mina damer och herrar, alltså så här, du nämnde att du fick det här, vad sa du, folkets historia, läste till dig som barn.
Barnens svenska historia, vill jag mena. Alltså, Grimberg kom senare.
Ja, och för mig är det här lite det operativa ordet barn. För att alltså, man är intresserad av Engelbrekt under samma veva som man är inne på svensk medeltid, är min känsla. Mellanstadiet. Man tycker svärd är coola. Man läser Olof Svedelid böcker och man bläddrar storökt i någon storebrorsas drakar och demoner.
Ja, allt
sen går det här över.
Man är elak mot Leif.
Jag är ledsen, Leif. Alltså jag får så här blast from the past så här lite grann när jag läser det här. Att så här, men du vet så här, på den tiden då man, så här, man kunde kolla på Ivanhoe på riktigt, så här oironiskt tycka att Ivanhoe, eller du vet så här, Kevin Costner, Robin Hood, den känslan.
Prins Valiant-tiden.
Ja, Prins Valiant. Fast jag tror till och med att jag läste Prins Valiant med viss behållning på högstadiet. För där var det faktiska fältslag väl illustrerade. Ja, de var inte blodiga. Och han hade ju sin page.
Han hade sin page och sin väldigt korta shorts, skulle jag mena.
Men
absolut.
Det.
Men det har vi pratat om tidigare. Det är ju den där scenen när han står och håller en bro. Den är episk.
Den är helt... Ja. Jag måste läsa om
det. Det sjungande svärdet, vill jag mena. Alltså,
jävla bäst. Nej, men precis. Så sen går det över. Så att, ja. Med den trista starten var det i varje fall kul att återstifta bekantskapen med Ingolsbennings stora son.
Ja.
Och du var inne, det andra operativa ordet du sa där var ju så här, folkets krig, barnens, alltså folk där. Alltså, och de här böckerna stod på folkets sida, alltså med upprorsmakarna.
Ja, visst.
Engelbrekt, han var ungefär lika mycket man av folket som William Wallace var.
They may take our lives, but they'll never take our freedom!
Jag tänkte just på William.
Det vill säga, inte alls.
Nej.
Alltså, han är snarare typ 1A instiftare av folkliga uppror, en blåblodig jäkel med smort munläder.
Ja.
Ja,
Ja. För det handlar mer om vem som ska ha makten snarare än om att alla ska ha makten.
Ja, det var inte så att Engelbrekt bara, nej nu jäklar, nu tycker jag att allmogens fri och rättigheter är lite för kringrända här. Jag ska stå upp för frihet för den lilla människan, jämlikhet.
Demokrati.
Alltså, så här, jag kan inte säga det här utan att skratta. Det fanns inget av det här.
Det vore osannolikt progressivt för tiden ifall han vore det, men ja. Det är inte så sannolikt att någon var det.
Nej, nej, för det här är alltså, han föds på 1390-talet.
Mm, okay,
vi kan bara liksom, ja så hell. Men han tillhör ju en stolt tradition av ungefär samtida rabble-rousers som jag tror att han liksom, han får lite draghjälp av, som alla piskar upp allmogen för sina egna syften. Mm-hmm. Det är Jan Hus, och vi kommer prata om Sittkingen snart. Sean Dark, får vi höra Marseljäsen, motherfuckers? Och den transylvanska bonderevolten.
Den vill man ju veta ner om i och för sig. Men, ja,
ja, den sistnämnda tryckte jag in för att jag ville ha tre exempel. Ja. Och efterföljare där, egentligen det som jag önskar var liksom samtida, för då hade det passat jättebra, det är Oliver Cromwell i England.
Just det.
Han är så här perfekt mer känd Engelbrekt, liksom, vill jag bara säga. Men, och vi kan mycket om honom, PGA, brittisk historieskrivning, alltså, ligger som en våt filt över precis allting vi pratar om. We are the chosen few. Okej, från början. Engelbrekt född någon gång, som sagt, under 1390-talet, och någon gång i ungdomsåren / ungvuxen så tror man att han svingat svärd och svinat i Erik av Pommens, nu ska vi se, schleswiska krig. Jaha. I Schleswig. I början av 1400-talet.
Ja, det här känns som ett krig som det finns en skäl till att man inte har hört talas om riktigt.
Det finns väldigt mycket skäl. Alltså det här kriget är för övrigt medeltidens, alltså det är medeltidens töntiga små skalighet, the return eller the continuation kanske, alltså det liksom utspelas på södra Jylland, bara det. Om anledning oklar. Ja. Där mest en massa ryttar upp båd rider runt och bränner ner byar.
Ja, check.
Oerhört valet skött.
Så det är liksom The Bountens män som är ute och drar.
Ja, men typ så. Och det är typ så här, det intressanta här är, du märker att jag svävar på alla årtal.
Ja, men det gör nog historiker av facket också.
Det gör all, men det är bara så här, för att ett, ingen bryr sig. Två, det fanns liksom inga nedskrivna källor. Så allting är hörsägen. Och i vilket fall, alltså de siffror som nämns är ju oerhört töntiga. Ja. I någon del så är det liksom att en stridande part i det här, och det här är ändå ett tyckte man i tiden, ett stort mellanstatligt krig, skulle skicka förstärkning för att liksom vända kriget. Ja. Varvid 400 ryttare sänds från norra Tysklands samlade stads. Alltså det är så
töntigt.
Riders of Rohan, 500 personer. Ja. Alltså det är så fjantigt. Ja.
Och det här var han kanske med i.
Det här var han kanske med. Ja. Och det här är bara enda anledningen att man tror det här är för att liksom, det var lite som man gjorde. Och man märker sen att han har en del färdigheter i krigande. I ledartrupp och sånt. Man misstänker det. Hur som helst, i början av 1430-talet, när Engelbrekt är typ 30 år, blir han utsedd till bergsmännens talesman. Alltså folket i Bergslagens förkämpe. Mm-hmm. Och poängen med denna syndikalisering är att man vill få kung Erik av Pommern att avsätta fogden i Västerås, Jösse Eriksson. Jösse. Det är den tiden.
Ja, det är också så lite mer lokaliserat än att nu ska protestanterna rädda protestantismen under de papistiska horderna.
Ja, och det är så, nu blir det väl, alltså det är så otroligt mycket Robin Hood på julafton känsla i den här delen. Alltså det är så töntigt. Ja. Budgen, alltså så här, budgen för denna del av svensk historia är på nivån så här, fantasy-serie på Kanal 5 på eftermiddagen.
Check.
Det är liksom Sina Warrior Princess i antalet statister.
Jag kanske säger Sunset Beach-nivå på det hela, liksom. Alltså, det är så här, Aron Spelling-produktion. Liksom, så här. Vi tar in några vakt snygga människor, ställer dem framför en kamera och kallar dem skådespelare.
Ja, precis. Ja, de har på sig medeltida klädsel och sen tydligt svängande boffersvärd. värld. Alltså, ja, det är så...
Det
är så,
ja, det låter okay. bra.
På, på det här sättet fortsätter det, kan jag bara meddela. Det är varning känsliga lyssnare för trattighet. Nej, men på grund av en del legaliteter, ja. För att det här är, glöm inte, det här är fortfarande medeltiden.
Ja.
Det vill säga att Engelbrekt et al. Inte gillade kungen och riksrådets beslut, så stampade man fram någon form av här, hord, slash pöbel. Och i juni 1434 så brändes Borgarnäs och Köpingshus samt Västerås intog. Så att alltså Engelbrekt får en massa segrar.
Ja, ja, visst.
Han
just.
Kommer få fler segrar, ja. Också. Så att det är liksom...
Och Västerås är väl en så här ofattbart stor stad med så här 1500 invånare eller någonting.
Alltså,
så,
ja. Och du anar inte ja. Hur stor
ja. Nordens Paris.
Ja, men folk har ju mejlat oss och läxat upp mig och min egen stads historia. Ja. Att så här, för jag kan ju titta på slottet idag och ja. Bara, det där intar jag med tre fulla polare en fredagkväll, inga problem. Men då var det, Filip, det fanns seriösa befästningsverk och Svartån gick högre, så det var mycket mer vatten.
Ja.
Men däremot här, Köpingshus och Borgarnäs. Ja, ingen människa har hört talas om de här, och det finns en anledning till det, ja, skulle jag tänka mig. Liksom. Ja. Alltså, när någonting i Sverige på den här tiden, någonting hus,
ja.
Då är det verkligen alltså,
ett stort
hus. Då är det verkligen en borg, det är ett hus.
Ja, ett stort hus, men ett hus ändå.
Det är ett stort hus. Oj, oj, oj. Det kan, Mattis, ja. Till och med ha varit byggt av sten.
Åh, herrejävlar.
Jajamensan.
Absolut, absolut.
Det är typ hashtag ointagligt. Ja, alltså, det är Minas Tirith-nivå.
Det är liksom Krakt och Chevalier och det är hus i Sverige.
Ja, men, och egentligen så här, det verkar typ ha varit öppet mål för Engelbrekt och hans beväpnade gäng rättsavrister. För att flera adelsmän ansluter sig till upproret, ja, men Lugge Braveheart här igen då.
Ja.
Och nu börjar en slags turné där han framrycker till och bränner ner slash ockuperar slash brandskattar ett gäng slott och herresäten som ingen människa hört talas om. Ringstaholm och Stegeborg nämns. Är det här riktiga platser? Oklart. Nu kommer någon så här Stegeborgs folkhemsförsamling av det. Hallå, ni har ingen aning om vilken vikt Stegeborg var för medeltid i Sverige. Ja, jag har inte ens orkat googla de här platserna.
Ett lärdomscentra.
Handelsplats för
land. Ja, det är en hembygdsförening som kommer att höra av sig och berätta om Stegeborgs historia. Att det var här svenska armén grundades.
Det kommer en wall of text över vikt av Stegeborg.
Här uppfanns det moderna kriget.
Absolut. Ja. Den här kungen som inte har någon källbeläggning för kröntes här.
Ja,
ja. Ni fattar inte, grabbar, hur viktigt Stegeborg var.
Leonardo da Vinci föddes här och Edas lustgård var här. Ja.
Men, ja. Och det är nu det blir epa igen. Eller inte epa,
ja, det slutar liksom, epa. Ja, ja.
Nej, men det är nu man liksom får så här, hur ska man säga, lägga lite, alltså det går väldigt bra för Engelbrekt,
ja,
tycker man.
Ja.
Men de slott man faktiskt hört talas om, alltså inte Stegeborg, men de slott man faktiskt hört talas om, Kalmar, Borgholm, Älvsborg och Tre Kronor,
ja, just det, de riktiga,
De riktiga. Kungen håller fortfarande dem.
Ja, han gör det, va? Ja,
ja, så att det är lite grann
för
som att du har
sina 150 riddare
Beastman
eller någonting.
Beastman Raiders som tar den sämsta av dina liksom byar där borta, men du håller fortfarande liksom provinshuvudstaden.
Ja, visst.
Och bara titta på honom och bara, ja, när jag orkar så tar jag väl tillbaka det här.
Ja.
Ska det vara så svårt?
Du måste rekrytera
du kan
ju
sitta där borta och svälta ihjäl, ja, liksom. Ja. Hur som helst, efter mycket om och men samt Engelbrekt on tour, så kom man i oktober 1435 fram till en kompromissfred.
Mm.
Och det här återigen inte på folkets sida.
Nej.
Kung Erik får sitta kvar. Det här, så här, och det här med oskäliga skatter och annat bös som man skulle ta tag i, det skjuter man på framtiden. Men just det, några polare till Engelbrekt får högt uppsatta positioner. anar man vilken samhällsklass som Engelbrekt faktiskt tillhör nu?
Ja,
liksom.
visst. Det är också den här roliga tiden där liksom man sluter freder med upprorsmakare,
ja,
i Sverige.
Ja, ja.
Alltså,
ja,
det täcker på en stark stat,
ja,
tänker jag.
Ja, ja. Bönderna är i varje fall högst oimponerade.
Ja.
Och nu är ju Engelbrekt själva, personligen, han är ju en del av riksrådet, så det här med så det där med det i ryggen, han återigen drar till Stockholm. Nu intar han staden, men det är liksom inte, hur ska jag säga, det är liksom inte 30-åriga kriget intar,
nej.
Utan jag antar att han rider hit, men här, och borgarna bara, ja, men vill öppna väl porten, och han rider in.
Ja. Och sen så det är 37 riddar, 500 men at arms, så,
ja,
så de märks inte i Stockholm.
Nej, liksom. De märks inte. De är på någon pub någonstans. Och sen, ja, kanske de blir fulla en liten stund, ja, och sen, ja, går det över. Alltså det är liksom så. Ja, men Han tycker det här är kul, Engelbrekt, märker man. Så att nu är det 1436, han har fått upp ångan, så han lämnar Stockholm, ger sig söderut, invaderar Danmark. Ja! Bara farten.
Bra! Äntligen!
Ja, ja, äntligen! Jag kan bara säga att det var ingen ordning på våldsmonopol på den här tiden. För nu har helt plötsligt Sverige då en expeditionär armé och förklarat krig mot Danmark, ja, som vi faktiskt tillhör, PGA och Kalmar och Unionen. Ja, ja, ja. Väldigt bökigt
här. Ja, ja. Och Stockholm är lyckligt ovetande om det här, kan man tänka.
Ja, ja. Så det här händer, mycket händer 36. Det är nu maj 36. Engelbrekt, han blev sjuk. Jag tror han var i Halland och brände lite så här danska borgar som ingen har hört talas om där heller. Han blev sjuk, sticker tillbaka till Örebro slott, aha, ett par veckor. Mm. Sen ska han då till båt. Han ska nu till Stockholm på riksrådsmöte, för han är med i riksrådet.
Ja,
då. Ja, och likt alla tänkande människor på den här tiden så färdas man med båt om man kan.
Mm.
De slår, han då och hans lilla följe slår den 4 maj läger på en holme i Hjälmaren. Förlåt att jag börjar skratta med det här, men det är allting... Ja.
Och där fanns en borg som bestod av liksom ett staket, några pinnar med pressändning över.
Ja, det är typ, det är förmodligen bara, det är en campingplats.
Så kallas det citadell för den här tiden i Sverige.
Där dyker upp ett par natt och dagare, alltså etten natt och dag, som Engelbrekt har en twist med. För det här är på den tiden som man har twister. Och så här, ordväxling utbryter. Måns natt och dag flyger på Engelbrekt med en yxa och har ihjäl honom.
Just det, ja, men så kan det ju vara.
Slut på sagan om Engelbrekt. Och det här, alltså, jag orkar inte mer. Alltså det här är
Åh, herregud, vilken pyspunk.
Det är så oerhört pyspunk.
Det var inte liksom såhär Aragorn som håller liksom ett bräsch någonstans i en mur och liksom dödar 14 orker innan han själv stupar, utan det här bara fyller mord liksom,
alltså,
på en holme.
Alltså jag tycker att hans levnadssaga, eller det här slutet, får liksom Barry Lyndon att framstå som höjden av ära och dådkraft. Det är bara liksom så, och, ja, bara för att avrunda här, för mitt näsfnissande att det tog alldeles för mycket tid. Jag ber om ursäkt. Enkelt uttryckt, Engelbrekt som individ är väldigt mycket mindre intressant än Engelbrekt som kulturell placeholder för ett slags proto-svenskhet pre-Gustav Vasa.
Ja.
Alltså, hans var ett frihetskrig i de stora kaninöron.
Ja.
Där den fattiga lilla provinsen Sverige till under Kalmarunionen för första gången höjde rösten. Och det var väl bra så, men liksom allt det här andra är väldigt liksom, alltså, Jösse satt kvar som fogd i Västerås. Alltså, sen dog han förmodligen, som man gör, i något meningslöst gräl, alternativt sjö. Alltså så här, du vet, det här är Sverige under 1400-talet, ja, vad ska jag säga?
Man kan också säga, majoriteten av svenska bönder har ingen aning om att det här har hänt.
Nej, absolut inte.
Utan de håller på med sina bokar liksom, och så kanske man hör att det är tydligen Erik som är kung nu.
Ja, exakt, precis.
Vilken Erik? Vi har haft 87 stycken.
Vi har haft 87 Erik liksom. Så att ja, en grej jag kan lägga till en liten tidbit här. Vi har ju nämnt Erik av Pommern som var kung då. Han hette ju inte Erik av Pommern, utan han hette ju kung Erik. Ja. Men sen blev han avsatt, och jag orkar inte ta upp hur. Men däremot, som en förolämpning, så började man kalla honom Erik av Pommern, för han blev liksom så här chefa över pyttelilla Pommern. Vilket jag tycker är hysteriskt kul.
Det visste inte jag.
All historia efter det så kallas han Erik av Pommern.
Som en smädelse.
Och det är en smädelse.
Ja.
Han hatade det tillägget. Erik av Pommern.
Det är oerhört roligt det också.
Det var roligt. Ja. Så att på något vis vann Engelbrekt. Jag vet.
Eller något. Ja, men precis, för att han har ju blivit nationalhjälte istället. Men men det här var ju oerhört roligt, Per. Tack för detta. Ja. Jag hoppas Leif Nixon är nöjd.
Ja, det hoppas jag också. Tack för att du anställde oss, Leif. Så hoppas vi syns på kommande testen och allt sånt där. Det ska bli jättekul.
Ja.
Ha det bra.
Ha det bra.
Hej då.